I've been invited to speak in this shorter session about how to share the gospel with Jewish people.
Jag är inbjuden att prata om denna kortare delen om hur man pratar, hur man berättar evangelium för en judisk människa.
It's a very large subject. I wish I had a two-day seminar that I could spend with you.
Det är ett stort ämne, så jag hoppas jag kunde haft 2 dagars seminarium mer.
But I will share some pointers with you that I hope will be helpful.
Men jag vill dela några punkter med er som jag hoppas kan vara till hjälp.
But I would like to start by answering a question that one of you raised, and it's an excellent question.
Jag vill börja med att svara på en fråga som jag fick från en av er, och det är en väldigt bra fråga. Var är hon som frågade?
Is she där. Here? Oh, there you are.
Ja, där är hon.
The question that was raised was
frågan som ställdes var
what about the idea that Jewish believers should share with Jewish believers, Gentiles should share with Gentiles.
Vad med att det är judar som ska dela evangelium med judar och hedningar med hedningar?
In other words, the idea is that Jewish people who believe in Jesus will be better witnesses to Jews than non-Jews.
Tanken är då att det är judiska Jesustroende som är bättre vittnen för judar.
Yes and no.
Ja och nej.
It depends really on the Jewish person, and it depends on where that person is in his or her journey to faith.
Det beror på vem denna judiska personen är och var denna personen befinner sig i sin resa mot tro.
Let me explain.
Låt mig förklara.
In fact, let me begin by telling you that God will use any single one of you in very, very powerful ways to bring the gospel to Jewish people if you are open to being used.
Jag vill börja med att säga att Gud vill använda vem som helst på ett väldigt mäktigt sätt om du är öppen till att låta dig användas.
It starts with you making the decision to pray regularly for the salvation of the Jewish people.
Det börjar med att du beslutar dig för att be regelbundet för Israels frälsning.
And then to be available to God if he ever gives you any opportunities to speak with Jewish people about the Lord.
Och sen att vara tillgänglig för Herren om och när han ger dig möjlighet att prata med en judisk person om Jesus.
Let me tell you about the wonderful partnership that exists between a messianic Jew and a Gentile Christian in bringing Jewish people to the Lord.
Jag vill berätta för den partner eller samarbetet mellan en messiansk jude och en hednakristen i projektet med att föra evangelium till en judisk människa.
Very often God will use someone like me in two ways.
Väldigt ofta använder Gud såna som mig på 2 sätt.
He'll use me to capture a Jewish person's attention.
Han vill använda mig för att fånga en judisk persons uppmärksamhet.
And that person will meet and talk with me for a few times.
Och den personen kan träffa mig och prata några få gånger.
Essentially, he or she will want to know really just 2 things from me.
Och då vill den personen veta egentligen bara 2 saker.
What I believe.
Vad jag tror på.
And why do I believe it?
Och varför jag tror på detta.
Very often, why am I so stupid as to believe in Jesus?
Väldigt ofta, varför är jag så dum så jag tror på Jesus?
What that person does not want to know.
Det den personen inte vill veta.
Is whether or not what I believe is true.
Om det som jag tror på är sant eller inte.
That's not yet a question.
Den frågan har inte dykt upp ännu.
His questions are coming out of curiosity over such a strange idea that there are Jews who believe in Jesus.
Frågan kommer av en nyfikenhet på över att ha upptäckt att det finns något så konstigt som en judisk människa som tror på Jesus.
So then after meeting with me a few times.
Så efter att ha träffat mig några gånger.
These kinds of Jewish people suddenly get very defensive.
Så blir den här sortens judiska personer väldigt går i försvarsposition.
Because they understand that to continue talking with me is dangerous.
För de förstår att fortsätta prata med mig, det är farligt.
They have to admit in their hearts that yes, you can be Jewish and believe in Jesus.
För då måste de erkänna i sitt hjärta att jo, man kan faktiskt vara jude och tro på Jesus.
That means they have to be willing to consider it as an option for themselves.
Det betyder att då måste de ju tänka på det som en möjlighet för sig själv också.
Now, that's a very intimidating thought.
Ja, det är väldigt påträngande.
So they don't want to meet with me anymore.
Nu vill de inte träffa mig mer.
But they still want to know about Jesus.
Men de vill ju veta någonting om Jesus.
So who do they want to meet with?
Så vem vill de träffa då?
You.
Dig.
Why?
Varför?
Because you're safe.
Därför du är trygg.
There's no danger in talking.
Du är inte farlig. Det är inte farligt att prata med dig.
They can ask you their questions. They can find out all about Jesus.
De kan fråga dig om allt möjligt. De kan ta reda på Jesus, om Jesus.
And they can tell themselves that this is just a cross-cultural conversation.
Och de kan säga det här bara en tvärkulturell kommunikation.
I'm telling them what I believe. They're telling me what they believe. It's a nice friendly conversation.
Vad de tror och de berättar för mig vad tror du? Det är bara sån trevligt att träffas.
And then they come to the realization that it's true.
Och så inser de att det är sant.
Through your testimony.
Genom ditt vittnesbörd.
And they know they have to make a decision,
och
make a commitment.
Då måste de bestämma sig och veta och bestämma sig för vad de ska följa.
Now they want to meet with someone like me again.
Och då vill de träffa såna som mig igen.
Because they want to know that if they make that kind of a commitment, they're not standing alone.
För då vill de veta att ska de tro på Jesus, vill de inte vara ensamma.
They want the security. They want the encouragement of knowing that they're with other Jewish believers.
De vill veta att det finns andra judiska troende också som kan ge stöd.
In other words, God very often uses someone like me to sow the seed and to reap the harvest.
Så därför använder Gud såna som mig väldigt ofta till att så fröet och höst och skörda frukten efteråt.
But he'll use you to do all the watering and all the nurturing.
Men använder såna som dig för att vattna och luka ogräs och allt sånt.
You got the hard part.
Det är du som har den svåra delen.
It's a wonderful partnership.
Det här är ett väldigt fint samarbete.
May God use all of you.
Så må Gud använda allihopa.
Is there perhaps a short question I can try to answer before I
launch en kort fråga som jag kan svara innan jag går in på det här temat?
All right then.
Okay, då
that's
så.
Fine. To begin telling you how to share the gospel with Jewish people is such a large subject.
Att börja berätta för hur ska man dela evangelium med judisk människa? Det är ett stort ämne.
If you really want good information, or if you want materials that will help you,
om ni vill verkligen ha information och böcker som kan hjälpa,
then let me encourage you to give me your name and your email address and make a little note in the margin.
Då kan du ge mig mitt namn och e-post och göra en anteckning i marginalen.
And I will be able to direct you to much more information. You can find it online. I'll be able to direct you to much more information that I'll be able to share with you right now.
Och då kan jag hänvisa till massor med information som ni kan hitta på nätet.
Obviously you always want to share the gospel in love.
När man ska dela evangelium så ska man göra det kärlek.
You want to share the gospel.
När du vill dela evangeliet.
Let me tell you something that some of you will find uncomfortable.
Jag vill säga, berätta någonting som kanske är lite obekvämt för någon av er.
Just as it is not sufficient to love people with a silent love.
Precis som det inte räcker att älska människor med en tyst kärlek.
It is not sufficient to have only a testimony of good deeds.
Så räcker det inte att ha ett vittnesbörd med bara goda gärningar.
It's very common among younger people today.
Det är väldigt vanligt bland yngre människor.
To say, well, we shouldn't share the gospel, we should just live the gospel.
Vi ska inte dela evangeliet, vi ska bara leva evangeliet.
First of all, you can't live the gospel.
Man kan inte leva evangeliet.
There's only one person in history who lived the gospel.
Det är bara en person som levde evangeliet.
The gospel is not a lifestyle.
Evangelium är inte en livsstil.
The gospel is a message.
Evangelium är ett budskap.
The gospel is Jesus died for our sins according to the scriptures. He was buried and raised again according to the scriptures.
Evangelium är Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Han begravs och han stod upp igen enligt skrifterna.
We must repent and trust in what he did for us.
Och vi måste omvända oss och tro på det han gjorde för oss.
That's not a lifestyle.
Det är ingen livsstil.
Okay, and you can't do that message.
Det kan inte göra det budskapet.
It was done by one person once in history.
Det gjordes av en person en gång i historien.
Okay. There are many people, there are atheists who live good ethical lifestyles.
Ateister som lever bra etiska liv.
And do wonderful good deeds.
Och gör underbara goda gärningar.
Greater than you and I will ever do.
Större än vad du och jag någonsin kommer att göra.
And they're atheists.
Och de är ateister.
Or they're agnostics.
Eller agnostiker.
Or they're Mormons.
Eller mormoner.
Or they're Buddhists.
Eller buddhister.
The gospel is not a lifestyle.
Evangelium är inte en livsstil.
Gospel is a message.
Evangelium är ett budskap.
And the message has to be communicated.
Och budskapet måste kommuniceras.
The content must be communicated.
Innehållet måste kommuniceras.
This is why Paul said faith comes by hearing and hearing by the word of Christ.
Och det är det Paulus säger, tro kommer genom att höra och höra kommer genom Kristi ord.
So in your sharing with Jewish people, you must communicate the information that we need to know.
Så när du ska prata med en jude så måste du kommunicera budskapet som de behöver veta.
And you want to communicate it lovingly.
Och så ska du kommunicera det i kärlek.
And clearly.
Och tydligt.
Regardless of whether or not we receive it.
Oberoende av om vi tar emot det eller inte.
God says through the prophets, whether they listen to you or not.
Gud säger till profeten, antingen de lyssnar till dig eller inte.
But you must communicate the message.
Men du måste kommunicera budskapet.
Your words, your good deeds confirm your words.
Dina goda gärningar bekräftar dina ord.
In other words, God uses our lifestyle to draw people to make them interested in the message or to confirm that the message is true.
Gud använder våra handlingar till att väcka uppmärksamhet eller bekräfta budskapet.
But our conduct is not the content of the message.
Men vårt uppförande är inte innehållet i vårt budskap.
There are many things that I could share with you.
Det är många saker jag kunde delat med er.
And I, if you have Jewish friends, relatives, co-workers,
ni har judiska vänner och kollegor.
Give me your email address. I will write to you. I will send you specific aids that will help you in sharing the gospel with these people as the opportunity arises.
Ge mig e-posten så ska jag skicka tips för hur vi ska dela budskapet.
I think in this short period of time the most productive thing I can share with you is this.
Det viktigaste, mest konstruktiva jag kan dela med er är det här.
I'd like to talk with you about some of the real reasons why we Jewish people will not believe.
Jag vill dela några av de verkliga skälen till varför vi judiska människor inte vill tro.
We have deeper reasons than the reasons that we give you.
Vi har djupare liggande skäl än de skälen vi omtalar.
And if you know what these deeper reasons are, you can minister more effectively to our unbelief.
Och om du känner till de djupare liggande skälen, då kan du vara mer effektiv när du pratar med oss.
Before I share some of these things, let me, do you know this word? Let me put a little caveat onto it. No?
No.
Okay. Let me explain something before I share
these
things. Jag
vill förklara någonting först.
You know, every once in a while, a Christian will come up to me and will say something like this.
Nu då kommer det en kristen fram till mig och säger.
They'll say, you know, I just don't understand why you Jews can't believe in Jesus.
Jag förstår inte varför ni judar inte kan tro på Jesus.
I mean, it's so clear in the Old Testament.
Det är så klart i det gamla testamentet.
All the prophecies.
Alla profetiorna.
Why can't you Jews just see it?
Varför kan ni judar inte bara se det?
And I usually answer like this.
Och då brukar jag svara så här.
I'll say, well, you know.
Ja, du vet.
I know of Gentiles who go to a good church every Sunday of their lives.
Jag känner hedningar, hednakristna som går till kyrkan varje söndag hela livet.
And they hear the gospel read.
Och de hör evangelium läst, uppläst.
And they hear the epistles read.
Och de hör breven upplästa.
And they don't have to figure anything out from prophecy. They just hear the message clearly from
the
New Testament.
Och de behöver inte tänka ut någonting från profetierna. De bara hör budskapet rakt av.
And they never give their lives to the Lord.
Och de ger aldrig sina liv till Herren.
I just don't get it. Why don't they see?
Och jag förstår det inte. Varför ser inte de?
Here's my point.
Detta är vad jag försöker säga.
Unbelief is not a Jewish problem, it's a human problem.
Otro är inte ett judiskt problem, det är ett mänskligt problem.
By nature, none of us wants to believe.
Av naturen är det ingen av oss som vill tro.
Because our deeds are evil, Jesus said. We don't want to come to the light.
Våra gärningar är onda, säger Jesus. Vi kommer inte till ljuset.
But we Jews do have a particular set of objections, deep objections that you probably would never guess.
Vi judar, vi har en djupare sätt med motföreställningar som ni antagligen aldrig skulle gissa.
Let me tell you what some of these objections are.
Berätta några av dem för er.
The first objection is what I call the disgrace of history.
Den första motföreställningen är den onådiga historien.
Would you read Ezekiel chapter 36 verse 22?
Ezekiel 36, vers 22.
This is a passage of scripture where God is scolding us Jews for our terrible behavior.
Det är en vers där Gud anklagar oss judar för
Ezekiel 36, vers 22.
Ja. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud, det är inte för er skull jag gör det ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland folken dit ni kommit.
God scolds us for causing the nations to blaspheme his holy name.
Gud anklagar oss för att vi har förorsakat att hedningarna vanärar Guds namn.
This is a complaint that God could very easily have with so much of the church today.
Det är också en anklagan som Gud kunde haft med väldigt många delar av kyrkan.
We carry the gospel of the message of God's love in our hearts, but our conduct is a disgrace before men and women.
Vi har evangelium om Guds nåd i hjärtat, men vårt uppförande är en vanära.
Earlier Ralph talked about all of the heroes of the faith who were nevertheless guilty of antisemitism.
Rolf Gunnar pratade innan om alla troshjältarna som trots allt ändå var skyldiga i till antisemitism.
Were these people genuine Christians?
Var de uppriktiga kristna?
I believe they were.
Ja, jag tror de var
det. I don't have any doubt about the fact that I'll spend eternity with Martin Luther.
Jag betvivlar inte att jag ska vara i evigheten med Martin Luther.
But were these people even so guilty of saying things that were a complete disgrace to the message of the gospel?
Men var de här fäderna skyldiga i antisemitism i att vanära evangelium?
Yeah.
Jo.
And we're all guilty of that at different times in our lives.
Vi är alla skyldiga till det någon gång under livet.
Now here's my point.
Det är detta jag vill säga.
My people don't know the gospel message.
Mitt folk känner inte till evangeliets budskap.
But we know history.
Vi känner till historien.
We know clearly what has been done in the name of Jesus to us for the last 2000 years.
Vi vet vad som har gjorts i Jesu namn mot oss genom 2000 år.
We don't know the gospel, but we know about the crusades.
Vi har ingen aning om vad evangeliet är, men vi känner till korstågen.
And the inquisition.
Och inkvisitionen.
And the blood libels.
Och de blodanklagelserna.
And the forced conversions.
Och tvångskonversionerna.
And the ghettos.
Och ghettotillvaron.
And the choices either to convert or be killed or to flee the country.
Och valen mellan att konvertera, dö eller fly.
We know that for some reason everybody calls us Christ killers.
Vi vet att någon av något skäl kallar oss för Kristusmördare.
So we don't know the gospel, but we know history.
Så vi har ingen aning om vad evangelium säger, men vi känner till historien.
And very often this history can stop us from giving an open-minded listen to the gospel message itself.
Väldigt ofta så stoppar historien oss så att vi inte undersöker vad evangelium säger.
What can we say as believers in Jesus? What can we say in the face of such a tragic history?
Vad kan vi som Jesus troende säga när vi ser en så har en så tragisk historia?
We need to focus the issue not on history but on Jesus.
Då ska vi fokusera inte på historien men på Jesus.
I remember having a conversation with a young man outside of the big cathedral in Köln. Do you know
jag ska berätta om en konversation med en man utanför katedralen i Köln.
And you know, he brought up the Holocaust.
Han började prata om förintelsen.
And I gave him this example.
Och så gav jag honom detta exemplet.
I said, do you know the name Mengele?
Jag sa, känner du till namnet Mengele?
He said, of course I know the name Mengele.
Jo, det är klart jag vet. Kan
do you know the name Mengele? Do you know who Mengele was?
Till Mengele, vet ni vem han var?
In case you don't know, Mengele was the monster of Auschwitz.
Mengele var Auschwitz monster.
Mengele was the man who chose, who lived for a little while and who immediately died.
Vem som skulle leva en stund och vem som skulle dö med detsamma.
And he was a doctor.
Han var en doktor.
And he performed monstrous experiments, mostly on Jewish children.
Han utförde monstruösa experiment för det mesta på judiska barn.
He was a war criminal. They never caught him.
Han var en krigsförbrytare och de tog honom aldrig.
So I said to this young man, you know the name Mengele? And he says, yes, of course I know Mengele.
Till den unge mannen, känner du till namnet Mengele? Ja, klart det.
I said, Mengele was a monster.
Mengele var ett monster.
Mengele was also a doctor.
Mengele var också en läkare.
And then I told him this story.
Och så berättade jag den här historien.
Suppose you and I are friends.
Tänk att du och jag är vänner.
And suppose I'm dying of a disease.
Och så antar då att jag dör av en sjukdom.
But suppose there's a cure for this disease.
Men anta att det finns
one
ett
cure.
Botemedel för den här sjukdomen.
And because you
ett
are my
botemedel.
Friend and because you are my friend and because you care about me. You want to bring me to a doctor who has this one cure.
Och därför att du är min vän så vill du ta mig till en doktor som har detta botemedlet.
And you want to see me live.
Och du vill se att jag lever.
And I say to you.
Och jag säger till dig.
I'm not going to any doctor.
Jag går inte till någon doktor.
And you say to me, why not?
Varför det?
And I say, because of Mengele.
På grund av Mengele.
Mengele was a doctor.
Mengele var en doktor.
And you say to me,
och du säger till mig,
you can't condemn medical science because of Mengele.
Du kan inte fördöma all läkarvetenskap på grund av Mengele.
You condemn Mengele.
Du måste fördöma Mengele.
And then I made the point.
Och så gjorde jag poängen.
You can't condemn Jesus because of what evil men and women did in his name.
Du kan inte fördöma Jesus på grund av vad onda människor gjort i Jesu namn.
Any more than you can condemn medical science for what Mengele did in the name of medical science.
Precis lika lite som du kan fördöma all läkarvetenskap för vad Mengele har gjort i läkarvetenskapens namn.
You don't condemn medical science, you condemn Mengele.
Man fördömer inte läkarvetenskapen, man fördömer Mengele.
You keep the issue on Jesus.
Håll temat till Jesus.
We're not asking people to believe in Martin Luther.
Vi ber inte folk tro på Martin Luther.
We're not asking people to believe in John Chrysostom.
Vi ber inte folk att tro på Johannes Chrysostomus.
We're asking people to believe in Jesus Christ.
Vi ber folk tro på Jesus Kristus.
On the basis of what Jesus said and on the basis of what Jesus did.
Utifrån vad Jesus sa och vad Jesus gjorde.
There's another objection that we Jews often have.
Det finns en annan motföreställning som vi judar ofta har.
This is what I like to call the simplicity of the gospel.
Och det är vad jag kallar den förenklade versionen av evangelium.
Would you read Isaiah chapter 51 verses 1 and 6? What did I say? Yeah, Isaiah.
Jesaja.
53 verses 1 and 6.
53 verses 1 and 6. 1 och 6.
Mm-hmm. 1 and 6.
1 and 6.
Yeah.
Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom.
And in 1 Corinthians, Paul says that Jews require a sign and Greeks want wisdom.
I första Korintherbrevet säger Paulus att judar vill ha ett tecken och grekerna vill ha visdom.
But we preach Christ crucified, a stumbling block for Jews and foolishness for
vi
Greeks.
Vi predikar Jesus korsfäst, ett stötesten, en anstöt för judar och en dårskap för greker.
The gospel message is a very simple message.
Evangelium är ett väldigt enkelt budskap.
It's a very non-spectacular message.
Det är inte spektakulärt alls.
You don't have to be brilliant to understand it.
Man behöver inte vara smart för att förstå det.
And it's not accompanied by any fantastic miraculous signs.
Och det åtföljs inte av massa fantastiska mirakulösa tecken.
It's a very simple message that a four-year-old child can understand.
Det är ett väldigt enkelt budskap som en fyraåring kan förstå.
I'm sinful.
Jag är syndig.
My sins have separated me from God.
Mina synder har skilt mig från Gud.
I deserve his judgment.
Jag förtjänar hans dom.
And even if I want to change, I don't have the power to change.
Och även om jag skulle vilja förändra mig så har jag inte kraft att förändra mig.
I'm a slave to my sin.
Jag är en slav i mina synder.
And then when I die, and so I live a pointless life.
Så då lever jag ett meningslöst liv.
And then when I die,
och när jag dör,
I face God's judgment.
Så ser jag, kommer jag under Guds dom.
But when Jesus died on the cross,
när Jesus dog på korset,
he took upon himself the judgment that I deserve.
Då tog han på sig den domen som jag förtjänar.
And the Spirit of God who raised the man Jesus from the dead,
och Guds ande som reste upp Jesus från de döda,
now lives in me when I believe,
lever nu i mig när jag tror,
to give me the power to live free from my slavery to my sinful habits.
Kraften att leva befriad från slaveriet under synden.
Jesus rescues me from the judgment I deserve.
Jesus räddar mig från domen jag förtjänar.
He rescues me from the power that sin has over my daily life.
Han räddar mig från makten synden har i mitt liv.
This is not advanced physics.
Detta här är inte avancerad fysik.
This is a very simple message.
Det är ett enkelt budskap.
That's the problem.
Och det är det som är problemet.
Anyone can believe this.
Vem som helst kan tro på det.
I don't want a simple message.
Jag vill inte ha ett enkelt budskap.
I want a difficult message.
Jag vill ha ett svårt budskap.
I want a message that I have to struggle to understand.
Jag vill ha ett budskap som jag måste sträva för att kunna förstå.
And when I finally understand it, I want it accompanied by all kinds of great signs.
Och när jag till slut förstår det så vill jag att det ska åtföljas med massa stora tecken.
Why?
Varför?
Because that all makes a statement about me, doesn't it?
För då handlar det ju till slut om mig.
If it's a difficult message, it shows how elite and how enlightened I am to understand it.
Om det är ett svårt budskap så förklarar det vilken elit och hur upplyst jag är som klarar att förstå det.
And it shows how special I am that a choir of angels rode across the ceiling. Good for you, Avi.
Och så förklarar du för mig hur speciell jag är att hela Guds änglarskara står och sjunger och säger att det var bra för dig, Avi.
But we preach Christ crucified.
Men vi predikar Kristus korsfäst.
Stumbling block to Jews and foolishness to Greeks.
En stötesten för judar och dårskap för greker.
I remember one time years ago I was sharing the gospel with a professor.
Jag kommer ihåg en gång för länge sedan jag delade evangelium med en professor.
And he listened very politely, very intently as I explained.
Han lyssnade väldigt artigt och lugnt när jag mens jag förklarade.
He's following along as I'm explaining.
Han följde med och hängde med mens jag förklarade.
And he understood, he's nodding that he understands as I'm explaining.
Och han nickade och han förstod vad jag menade.
And then when I was done,
och när jag hade förklarat färdigt,
he looked at me and he said these words.
Så sa han på mig och sa så här.
That's it?
Är det allt?
I said, yeah, that's it.
Ja, jo, det är.
He said, I can't believe that.
Jag kan inte tro på det.
I said, why not?
Varför det då?
He said, because anybody can believe it.
Vem som helst kan tro på det.
And Anybody can believe that.
Vem som helst kan tro
it's
på det.
It's too democratic, it's too egalitarian.
Det är alldeles för demokratiskt och jämlikt.
I want something difficult.
Jag vill ha något svårt. Spektakulärt.
I said these words to him.
Jag sa det här till honom.
I said the issue isn't whether or not the message is simple.
Det handlar inte om huruvida budskapet är enkelt eller inte.
The issue is whether or not the message is true.
Det viktigaste är om budskapet är sant.
There's another hidden reason why many of us Jews don't want to believe.
Det finns en annan dolt skäl varför judar inte vill tro.
The stumbling block of the cross.
Korsets anstöt.
In Matthew,
I Matteus,
chapter 11, verse 6.
11:6.
Would you read it, please?
Matteus 11.
Verse 6.
Salig den som inte tar anstöt av mig.
Yeah, 11, verse 6?
Yeah.
Okay. I have a longer verse.
Okay.
Then he shall become a sanctuary, but to both houses of the both of the houses of Israel, a stone to strike and a rock to stumble over. No.
No, no.
Uh-oh.
That's
okay.
Another verse.
I gave you the wrong verse. Okay. Anyway, okay. Jesus talks about.
Jesus pratar om.
It was late when I wrote my notes. Jesus talks about the danger of stumbling over him, over his message.
Jesus pratar om faran att ta anstöt ifrån Jesus på grund av hans budskap.
And Paul talks about the offense of the cross.
Och Paulus pratar om korsets anstöt.
You know, one of the reasons that we have to proclaim the gospel message in love is this.
Ett av skälen varför vi måste förkunna evangelium med kärlek.
The message itself is extremely offensive.
Det är att budskapet i sig själv är extremt förolämpande.
It really is.
Det är väldigt förolämpande.
It is offensive when someone says to you.
Det är förolämpande när någon säger till dig.
That we're sinful, that we can never please God by what we do naturally.
Du är syndig, du kan aldrig tillfredsställa Gud med vad du klarar av egen kraft.
That we deserve his wrath and his everlasting punishment.
Du förtjänar hans vrede och eviga straff.
This is a message that has to be proclaimed in love.
Det är budskapet som måste förkunnas med kärlek.
Just like, you know, if you want to tell a person that he has cancer, you have to tell it to him compassionately.
Om du ska säga till någon att han har cancer, så måste du säga det med medlidande.
Because the message itself is so jarring.
För att budskapet i sig själv är så krävande.
The gospel message is not Jesus loves you.
Evangeliets budskap är inte Jesus älskar dig.
The gospel message is Jesus loves us despite the fact that we are sinful and deserve his wrath.
Evangeliets budskap är Jesus älskar oss trots att vi är syndiga och förtjänar hans vrede.
But because he loves us.
Men på grund av att han älskar oss.
He's given us a way to be rescued from his wrath. From his wrath and to enter into an everlasting love relationship.
Så han gett oss ett sätt att bli frälsta ifrån hans vrede och komma in i en evig relation med Gud.
Did you ever wonder what might have made Saul of Tarsus so furious at the early believers?
Har du tänkt på vad som gjorde att Saul från Tarsus blev så rasande på de tidiga Jesustroende?
Scripture doesn't tell us why he was such a fierce opponent.
Det står inte i skriften varför han var så rasande motståndare.
But I have a theory.
Men jag har en teori.
Paul tells us in his epistles that he exceeded his contemporaries in diligent observance of the law and all the traditions.
Paulus, han berättar i sina brev att han överträffade sina samtida med att följa lagen.
This is a man who spent his whole life living as righteously in his own power as he could.
Det är en man som använde hela sitt liv på att leva så rättfärdigt han bara kunde enligt lagen.
Now, what does the gospel message say to a person like that?
Vad säger evangeliets budskap till en sådan
människa? Gospel message says.
Evangeliets budskap säger.
Not good enough, Saul.
Det räcker inte, Saul.
In fact, never good enough.
Det är aldrig tillräckligt bra.
All of your good deeds, Saul, are as good as filthy rags.
Alla dina goda gärningar, Saulus, de är som smutsiga trasor.
Wait, it's worse.
Vänta, det är värre.
Saul, you, a Pharisee of the Pharisees, can never please God.
Du, Saul, fariseer av fariseer, du kan aldrig tillfredsställa Gud.
But.
Men.
There's a carpenter.
Det finns en snickare.
With no education.
Utan utbildning.
Who speaks with a Galilean accent.
Som pratar med en galileisk dialekt.
He's the only righteous one.
Han är den enda rättfärdige.
He hangs out with prostitutes and tax collectors and thieves and fishermen.
Han håller ihop med prostituerade och skattemasar och fiskare.
He died.
Han dog.
To pay the price for your sins.
För att betala priset för dina synder.
And he's alive.
Och han lever.
And if you repent and ask him to forgive you.
Och om du omvänder dig och ber honom om förlåtelse.
He will forgive you.
Då kan han förlåta dig.
But you have to follow him.
Men du måste följa honom.
Can you imagine how offensive that message is to a person like Paul?
Hur förolämpande ett sånt budskap är till en sån person som Paulus.
It's extremely offensive to a person who's devoted his life to living a righteous, religious life.
Extremt förolämpande till en människa som har bestämt sig för att leva ett rättfärdigt religiöst liv.
What else stops many of us Jews from being willing to consider the gospel?
Vad mer är det som förhindrar oss judar att tänka på evangelium som en möjlighet?
I'll end with this one. This is actually the strongest one.
Ja, jag vill sluta med den här och det är den starkaste.
Do you remember the story of the rich young ruler?
Kommer du ihåg den historien om den rike unge mannen?
It's found in Matthew, it's found in Mark.
Den finns i Matteus och Markus.
This young man is extremely interesting.
Den här mannen är väldigt intressant.
He comes to Jesus and he says, "What must I do to have eternal life?"
Han kommer till Jesus och frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv?
He's got the right desire.
Ja, han har en bra önskan.
And he's given a clear answer from the Lord.
Han får tydligt svar från Herren.
Sell everything you have. Give it to the poor, follow me, and you will have riches in heaven.
Sälj allt, ge det till de fattiga, följ mig, så ska du ha rikedom i himlen.
And he walks away.
Så går han bort.
And scripture tells us why he walks away.
Och skriften förklarar varför han går.
Because he was a man of great wealth.
Han var en rik man.
Probably the strongest objection that we'll never tell you.
Den starkaste motföreställningen som vi aldrig kommer att berätta för dig.
That stops so many of us from being willing to consider the gospel with an open mind.
Som förhindrar så många av oss att överhuvudtaget tänka på evangelium som en möjlighet.
Is the cost.
Det är kostnaden.
Now, don't misunderstand me.
Missförstå inte mig.
I'm not saying that you pay something and then you get salvation.
Det handlar inte om att du betalar någonting och så får du frälsning.
Right? The gospel is the free gift of God.
Evangelium är Guds fria gåva.
Salvation is a free gift. You can't buy it, you can't earn it.
Frälsning är en fri gåva. Du kan inte köpa det eller förtjäna det.
But in a certain sense there is a cost involved when we come to Jesus.
Men från en speciell synvinkel så finns det en kostnad med att komma till Jesus.
Years ago I was speaking with a young rabbi.
För några år sedan pratade jag med en ung rabbin.
We were both young.
Vi var båda unga.
I was young, he was young and bright.
Jag var ung och han var ung och lovande.
And he gave me all of his theological arguments for why Jesus cannot possibly be the Messiah.
Och han gav alla teologiska skäl och argument varför Jesus inte kan vara Messias.
And I said, "Rabbi, you don't have to like me, but don't insult my intelligence."
Rabbi, du behöver inte upplysa mig, men förolämpa inte min intelligens.
I said, "These aren't your real reasons."
Detta är inte dina verkliga skäl.
He said, "Yes, they are."
Jo, det är de.
I said, "No, they're not."
Nej, det är de inte.
I said, "We're the same age. We come from the same culture."
Så sa han, ja, men vi är samma ålder. Vi kommer från samma kultur.
I know your real reason for not being willing to listen with an open mind to what I have to
say. Jag känner till. Jag vet i dina verkliga skäl varför du inte vill lyssna.
And then I said, "Let me ask you a question, and you don't even have to answer it."
Låt mig ställa en fråga. Du behöver inte ens svara på det.
I said, "If you would look at the scriptures with an open mind."
Om du hade sett på skriften med öppet hjärta.
If you came to the conclusion on your own that Yeshua is the Messiah according to Moses and according to the prophets.
Om du hade kommit till slutsatsen utifrån dina egna bibelstudier att Jesus är Messias, utifrån Mose och profeterna.
And if you openly believed that.
Och du öppet hade trott på det.
What would you lose?
Vad hade du då förlorat?
You'd lose your wife.
Du hade förlorat din fru.
Guaranteed, she'd divorce you the next day.
Helt säkert, hon hade skilt sig från dig direkt.
You'd lose your children.
Du hade förlorat dina barn.
No Jewish court would allow you to keep your children.
Ingen judisk domstol hade tillåtit dig att behålla dina barn.
You'd lose your job.
Du hade förlorat ditt jobb.
You would lose the respect of everyone you know.
Du hade förlorat respekten från alla du känner.
And the only people who would stand with you are the crazy Jews for Jesus, like me.
Och de enda personerna som hade stått tillsammans med dig är de galna personerna från just för Jesus, såna som mig.
I said you can't look at this with an open mind, can you?
Du klarar inte att se på det här med ett öppet sinne. Klarar du det?
It just costs too much.
Det bara kostar för mycket.
And you know what he said?
Vet du vad han sa?
He said nothing.
Han sa inget.
Do you know why?
Varför?
Because he was a man of integrity.
Han var en man med integritet.
He was not going to lie and say no, that's not true.
Han hade inte tänkt att ljuga och säga att det är inte sant.
But he wasn't able to admit that I was right.
Men han klarade inte erkänna att jag hade rätt.
So he said nothing.
Så han sa inget.
We Jews come from what is called a gospel resistant culture.
Vi judar, vi kommer från vad man kallar en
That means we know
kultur som motstår evangelium.
We're not alone.
Vi är inte ensamma.
Muslims come from a gospel resistant culture.
Muslimer kommer från en kultur som motstår evangelium.
Committed atheists come from a gospel resistant culture.
Övertygade ateister kommer från en kultur med motstånd mot
Many intellectuals come from a gospel resistant culture.
Många intellektuella kommer från en motståndskultur mot
Hindus evangelium. And Buddhists come from a gospel resistant culture.
Hinduer och buddhister kommer från en kultur med motstånd mot evangelium.
This means that we know that even to consider the issue with an open mind means we are committing cultural treason in the eyes of everyone else.
Det betyder att bara det att se och bara på att tänka på evangelium som en möjlighet betyder att vi har gjort ett förräderi mot allt vi känner.
And if we openly believe,
om vi öppet tror,
we will pay an immediate cost.
Då kommer vi betala ett omedelbart pris.
This is the strongest objection that we have that we will never tell you.
Detta är det starkaste skälet vi har som vi aldrig kommer att berätta för dig.
But if you understand that,
men om du förstår det,
then you can be sympathetic.
Då kan du bli sympatisk.
And you can tell him of the cost that you paid.
Och berätta om den kostnaden du har haft.
We all paid a cost.
Alla har betalat ett pris.
God in his grace made every single one of us poor in spirit.
Gud i sin nåd gjorde alla oss fattiga i anden.
God made every one of us able to say what Paul said.
Gud har gett oss förmåga att säga vad Paulus säger.
He said, "Everything I've lost, I count it as rubbish compared to the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord."
Allt jag förlorade, det räknar jag som skräp jämfört med att känna Jesus.
That's every one of our story.
Det är vår historia för oss allihop.
That's our choice.
Det är vårt val.
There's a lovely tradition, I'll end with this.
Det är en fin, vacker tradition. Jag slutar med detta.
There's a lovely tradition in some of the eastern churches.
Det finns en fin, vacker tradition i några av de östliga kyrkorna.
The tradition is that the rich young ruler who walked away from Jesus.
Traditionen är att den rika unge mannen som gick bort ifrån Jesus
was Barnabas.
Att han var Barnabas.
Who later on sold everything he had, gave it to the poor and followed Jesus to the end of his life.
Som senare sålde allt, gav det till de fattiga och följde Jesus resten av livet.
Isn't that a lovely tradition?
Är inte det en vacker tradition?
Is it true?
Är det sant?
We'll have to ask Barnabas after Jesus comes back.
Vi får fråga Barnabas efter att Jesus har kommit tillbaka.
Let's pray.
Låt oss be.
God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob.
Abraham, Isak och Jakobs Gud.
Thank you so much for overcoming in our lives the objections that we had.
Vi tackar dig så mycket för att vi har fått nåd att komma över de motföreställningarna vi har haft i våra liv.
Father, we pray for my people who are hiding behind these objections.
Vi ber för mitt folk som gömmer sig bakom dessa motföreställningar.
We pray for many people, friends, relatives we know who are hiding behind similar objections.
Vi ber för många människor vi känner, vänner och släktingar som gömmer sig bak liknande motföreställningar.
Father, as you were merciful and gracious unto us, be merciful and gracious unto them.
På samma sätt, far, som du har varit nådig och barmhärtig mot oss, var det också mot dem.
Bring them to the riches of Christ.
För dem till Kristi rikedomar.
In Yeshua's name we pray.
Vi ber i Yeshuas namn.
Amen.
Amen.